Hej allihop. Det är faktiskt roligt att vara här. Det var 2,5 år sedan vi var sist här. Så tiden går snabbt. Vi får ta den andra powerpointen. Den ska vi prata om senare. Ja, toppen. Jag är så glad att de har jobbat stenhårt där med tekniken. Så ni får en jätteapplaus. För det var... Tack så mycket. För utan bilderna blir det lite... svåra, speciellt den senare delen. Jag tänkte prata först om andakten eller predikan och sen pratar vi lite om Malawi. Jag är med familj Malawi och jobbar inom lantbruk. Och när jag funderade på att börja be och tänka vad ska jag predika om idag, så fick jag tanken prata lite om det som du jobbar. Och jag jobbar med jord. Och jordens betydelse för skörden, det är faktiskt det som jag jobbar mycket på med i Malawi, att visa människorna att jorden, det är inte bara sand och stenar, utan det är faktiskt har en stor betydelse hur skörden ska bli. Och jag håller på att läsa en bok just nu, och när jag läser den så tyckte jag han beskrev jättebra vad jorden är. Det är skriven av Håkan Wallander, forskare här i Lund, en av de främsta inom jordforskning. Och han skriver att jord, han skriver så här: för mig är jorden inte bara något för rötter att växa i eller maskar att gräva i, utan mer som ett levande väsen. Det händer mycket inom jorden och jordforskning. Och bibelversen som ska vara grunden till predikan är från Matteus 13, verserna 1-9. Och de ska jag läsa nu. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt in i den medan all folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Och han sa: en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Låt oss be snabbt. Jesus, tack att du förstod och kan landbruk. Tack att du är också den som har gett oss ordet, Jesus. Jag vill be att du gör det levande, Jesus. Att du talar till oss. Att du fyller ditt ord med liv, Jesus. Så att vi förstår detta. Och likadant som dina lärjungar, när de var med, inte förstod liknelsen och bad dig, vad menar du med det? Så ber jag att du hjälper oss också att förstå vad du vill säga till oss idag. Vad du vill säga till mig och vad du vill säga till var en av oss som är här idag. Och som lyssnar också inom... YouTube för Herre. Så jag vill verkligen att du är med oss alla här idag. Innan ber jag. Amen. Så när man läser den här, den är känd liknelse och många läser den. Och den här liknelsen började jag jobba med för några veckor sedan redan. När jag visste att jag skulle predika. Och så började jag fundera på vad är egentligen... Vi har en människa här. Jesus berättar oss en såningsman. Vem är han? Vad är det? Säd. Men vad är det för sorts säd? Det står ju inte att det är någons... Eller? Står det? Vad är det för en säd? Och när sen Jesus förklarar till sina lärjungar så berättar han lite vad är det för en sorts säd. Vi kan ta nästa bilden. Och säden är ju rike. Vad är det för ett rike Jesus pratar om då? Han pratar om Guds rike. Och det är kanske laddat många att när man hör Guds rike så tänker man, men vad är Guds rike? Vad är det Jesus? Vad är det egentligen? Vad betyder egentligen Guds rike? Jo, Guds rike är ett budskap om ett rike en ny kung, Jesus Kristus, som kommer i denna världen med en verklighet som är helt annorlunda än det som vi har runt omkring oss. Och han kallar att människor måste ta ställning till om man tillhör till det här riket eller inte. Och det kan man bli genom att man genom hans död och uppståndelse kan man bli delaktig i det här riket. Och han, det är det han egentligen kom för. Han berättar sig, kom, följ med mig, kom till det här riket. Och det var en rike som är inte för ens eget vinning. Man kunde inte bli delaktig del i det för att bli själv få vinning eller makt eller bli rik på det. Det är inget rike som gynnar oss. Det är ingen rike som för vår eget nöje. Utan det är ett rike som ska ställa honom i mitten. Och när Josefus säger att följ mig och sätt mitt rike först, så kommer ni få allt det andra, säger han. Och då kommer ni må bra och ni kommer få allt det ni behöver och mycket mer. Och när människor, när han då någon gång försökte förklara vad är det riket, så säger han så här i Lukas 4:18. Herrens ande är över mig, för han har smort mig för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Så det rike är för dem som är förberedda, för dem som inte har någonting. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Och fångna menar vi inte bara de som sitter i fängelse. Alfa kurs, vi hörde precis. Det finns så många människor som är i fångenskap på så olika sätt. Sebastian Staxet, jag såg hans bok ligga ute. Han berättade en gång, han sa, jag var i fängelse. Men det var inte det största mörkret. Jag hade satt i ett annat fängelse som jag visste jag kunde inte bryta ur. Först när Jesus kom blev jag fri. Så det är det rike som Jesus kom för att förkunna. Du kan bli fri. Du kan börja se. Du behöver inte känna att du är blind längre. Jag har kommit för att göra dig seende. Jag har kommit för att ge dig frihet. Och för de förtryckta, de som känner allt där bara... Jesus säger, jag har kommit för dig. För att göra dig och ta bort din börda. Ta bort det som är jobbigt. Kom, följ med mig. Kom i mitt rike. Det är det rike Jesus kom för att bygga upp. Och det är frö då som ska sås ut. Men vem är såningsmannen då? Såningsmannen är du och jag. Vi är alla kallat att vara såningsman. Vi är alla de som ska berätta för de andra människorna om det som Jesus kom för. Att Jesus kom i denna världen för att sätta människor fria. För att göra människor seende. Att ge dem som är fattiga hopp. Att ge dem mat på bordet ibland, i mitt fall. Det är det jag försöker. Hjälpa dem att kanske ha mat på bordet och kanske mat hela året. Men det kan likadant... Det finns så många områden som människor behöver uppleva. Som kanske, fattigdom är ju så bred. Så det finns så många områden. Och vi är de som är kallade att vara de såningsmän. Det är därför det står inte Jesus såningsmän. Utan vi, han säger såningsmannen. Och det betyder vi är alla som sitter här. Vi är de som ska så ut fröet. Men när ska vi så? Och det är en stor fråga som många bönder har i Malawi. För i Malawi ska vi så när det regnperioden börjar. Men när börjar regnperioden? För de äldre bönder i Malawi säger, förr var det mycket enklare. För när regnperioden kom, när första starka regnet kom, då visste alla nya regnet här. Precis, ja tack. Och då visste man, nu är dags att så majset, nu kommer det växa. Men av någon anledning har det blivit så att vädret har blivit så mycket instabilare. Och då är jag så idag att den största frågan för bonden, när vågar jag så ut min majs? För så han ut sin majs efter starka regnet och tror nu börjar regnperioden. Så kan han, finnas två situationer. Antingen var han, hade han rätt och regnperioden börjat och sen växer det. Och hans majs, och han kan skörda en fin skörd. Men det kan också vara så att han första regnet kom, så var det för 2 år sedan. Första hårda regnen kom, alla trodde nu började regnperioden, började så ut. Och sen var det paus. Sen kom det ingen regn. Ingen av, och det brukar börja i oktober, slutet av oktober. Då kom regnet och alla trodde nu. Och sen var november, ingen regn. Hela december, ingen regn. Och först vid jul, faktiskt nästan exakt vid jultiden, så kom regnet äntligen. Men det betydde att de som vågade så ut för tidigt hade förlorat nästan hela sin skörd, minst en gång. De försökte kanske en gång till, för emellan och tänkte, ah, nu börjar det. Hej. Så det fanns bönder som hade sått ut tre gånger. Betyder tre gånger var de tvungna att köpa in fröna. Tre gånger var de tvungna att anställa folk för att bearbeta deras åkrar. Och ändå blev det inget. Så, och andra som väntar då för att vara helt säkra att regnperioden har börjat. Om de väntar för länge så hinner majset inte bli stort. Och då får de en dålig skörd av det. Och majset hinner inte mogna för då regnperioden slutar. Och då har deras majs hunnit bli stort och starkt. Så när ska man så? Och då tycker jag en känd predikant från Sydafrika som är självbonde har, det finns också en film om honom, tro som en potatis heter på om man översätter från engelska, Faith Like a Potato. Mycket intressant film, mycket bra film kan jag rekommendera. Och han citerar då från predikaren en bibelvers som säger: den som spejar efter vind får aldrig så. Den som så ser efter moln får ingen skörd. Och vad han säger egentligen, om en bonde väntar på ett perfekt väder att så ut. Och om han väntar nu, så kommer det aldrig hända. Så när ska vi så ut, när ska vi berätta om evangeliet och när ska vi berätta för människor om Guds rike? Det finns inget perfekt tillfälle. Det man ska bara köra på. Bara så, så att det kan bli skörd. För om inte du så blir det inget. Och för oss kanske är det inte så, vi kanske inte förstår så mycket. Men för en malaujer, om han inte sår ut majs, betyder att hans familj kommer inte äta för ett helt år framöver. Han kommer inte ha pengar att kunna skicka sina barn till skolan. För det är majset som man skördar, är det som man säljer sen för att få in pengar för att köpa in skoluniform, köpa in skolböcker, för att kunna köpa in tvål för att tvätta sig, köpa in olja. Så majs är inte bara livs, det är deras pengar, deras inkomst. Så en bonde som inte så och inte skördar har ingenting att äta. Och så att vilket tillfälle, jag tror bara så på. Men vilket mark då? Och det är intressant i den berättelsen om såningsmannen. Han bara går och han så. Okay? Han går. Nu sådde man på gamla sidor så. Nu för tiden så har vi maskiner eller vi försöker lära våra bönder att gräva hål och lägga det i fina rader. Men förr var det så att man ofta såg det så här. Och det är klart att följer fröna lite överallt, förlåt, runt omkring. Men saken är att en såningsman, om vi tror nu att människorna är åkern, du kan ju inte veta hur åkern ser ut. Du vet inte hur den människan är redo, om den människan är en fin, underbart, mullrik jord. Eller om det är en sten i mark. Vi människor kan inte veta hur jorden ser ut. Så det är inte upp till oss att avgöra när vi ska så och hur vi ska så. Utan vi ska berätta. Men jag strök under för mig här faktum att vi vet inte vilken jordtyp det är just nu. Och det vill jag komma snart till. Men ja, precis. Så att vi vet ju inte hur jorden ser ut, så därför tyckte jag om den här bilden. Du vet inte om det är hård jord eller förhoppningsvis fin jord under gräset. Du ser ju inte vad som finns där. Hur djupt jorden är, hur bra den är. Så det jag tror, varför jag just nu, för jag tror att Gud jobbar hela tiden med människorna. Han jobbar med dig, med mig, och han jobbar med de människorna runt omkring oss, med våra arbetskollegor, med våra klasskompisar, med våra vänner, våra grannar. Han jobbar med dem hela tiden. Och vi vet inte i vilket stadiet, vilket punkt den människans liv är. Om den människan är en hård väg, du kan ta nästa bilden. Hård jord. Alltså, det bilden som beskrivs är en väg. Och väg, om man har, det blev så tydligt för mig i Malawi, vägen där människor går, den är stenhård. Också åkermarken blir så hård av den solen. Och för oss i Sverige, vi använder maskiner. Vi använder för allt maskiner, så vi märker ofta inte längre vilket jobb det är egentligen att gräva. Men i Malawi använder vi inte maskiner. Det finns till och med i vägarbete och alltså det finns överallt. Det är den här kraften som gäller. Och det är en hacka. Och när man ska hacka i ett jord som är hård, en väg eller åkern som har varit legat öppet för solen under en helt torrperiod. Det är som att slå i sten. Alltså, jag har grävt några hål och lyckas man en hel dags arbete med en hacka och sen kommer man kanske så här djupt ner. Och man bara, det här går inte. Ja. Och sen pratar man med malawierna och de säger, hej, du har glömt någonting jätteviktigt. Ja, vadå? Vatten. Vatten. Så visar de det hur de gör. När de ska gräva ett hål för bygge eller något annat så lägger man en slang dit. Och sen börjar man låta vatten rinna. Bara låta rinna och rinna och rinna. Och vattnet mjuknar upp jorden. Och gör det mjukt så man kan hacka. Likadant om bönder. En anledning varför man vänder för första regnet är för att du kan inte förbereda din åkermark förrän första regnet har kommit. Den första stora regnet gör att marken blir mjuk och du kan börja använda din hacka. Och det är ju precis det Gud, han, det står ju att han är den som skickar regn. Han skickar regn över människor, över rättfärdiga och orättfärdiga står det. Han är den som kan även ett jättehårt jord, en väg, ett hjärta som är så stenhård som man tror det kan ingenting växa. Gud säger, jag jobbar, jag skickar mitt vatten. Jag kan mjukna upp den här jorden. Det finns ingen hopplös för mig. Så du vet inte om en människas hjärta är hård just nu. Men Gud kan skicka regnet och jobba och låta det här hjärtat bli mjuk så att frön kan falla in. Nästa. Men sen kan du säga att det är stenig mark. Men vad är den här, när berättelsen pratar om stenig mark, vad är det då? Det är stenig mark som inte har mycket mylla. Vad är mylla då? Mylla är egentligen gammal organiskt material. Alltså gamla plantor, rötter, löv, kvistar som har dött egentligen. Det är dött material som har brutits ner av insekter och liv i jorden och bryter ner det och finns då med sen i jorden. Och det är faktiskt något som vi lär våra bönder. Det är afrikansk mark är oftast sån här, stenig mark. För man har ingen mylla längre i marken. Vi har ingen organiskt material. Så det är det jag håller på mycket att träna inom de projekten, att lära våra bönder att försöka få in lite mer organiskt material. För vad händer när man har organiskt material? Och det har man glömt, det håller vi på att lära oss idag, men Bibeln berättar oss redan. Har det inte mycket mylla, när det blir varmt, när det blir torrt, så dör sakerna snabbt. För de har inget. För mylla i marken gör att det finns vatten, att vatten sparas, att vatten lagras. Och har du inte det så har jorden ingen vattenkapacitet att lagra. Bibeln visste om det redan. Vi i vårt moderna lantbruk har glömt det och håller på att återupptäcka det igen. Och så det är någonting som vi lär om våra bönder. Men vad är det då? Det är organiskt material. Och jag tror att många gånger det är precis det Gud håller på med oss människor. Han beskär oss, eller hur det står då? Han beskär oss, han jobbar, han tar bort det gamla i oss, eller hur? Det som får, han beskär vinstocken. Så en hjärta som inte har mycket mulla är inte hopplöst fall för Jesus. För Jesus jobbar vidare i den människan och låter det gamla dö, det gamla berika jorden. Och egentligen gör att människan kan bli mer resistent och kunna stå fast också i svåra tider. Så Gud jobbar också med ett sånt hjärta. Sen det nästa hjärta att vi kan läsa det är då ogräs. Men vad är ogräs? Ogräs är ett intressant begrepp egentligen. För ogräs är ju bara någonting som vi människor säger. Eller definitionen ogräs är ju att när det växer det jag inte vill att den ska växa. Okay? Ogräs egentligen när jag har odlat eller har lagt i min rabatt Och det växer något annat som inte ska växa där. Det är egentligen ogräs. För ogräs kan både vara rätt på ett ställe och fel på ett annat ställe. Till exempel, vi har ett gräs i Malawi som är jättebra egentligen, för den är riktigt torrresistent. Och den är jättebra för gräsmattor. För den klarar sig nästan genom hela torrperioden. Men att få in den i åkern, eller där du ska odla, då är det jättejobbigt. För den skapar hela tiden rötter. Och överallt den är så det räcker bara med en liten bit kvar glömt i din åker. Och sen kan den sprida sig därifrån igen. Så på viss plats är det jättebra att ha. Men på viss plats är det riktigt jobbigt. Men varför är ogräs så jobbigt eller inte bra att ha? Jo, för den tar ju näring, den tar ljus, den tar vatten från de plantorna som jag vill ska växa. De som jag har planterat, för de ska ge den skörden jag vill ha. Och när Bibeln berättar oss om ogräs, så säger den, vad är det då? Säger Jesus, jo, det är de världsliga bekymmer och bedrägliga rikedom som kväver ordet. Men här har vi också, Bibeln berättar oss att vi har den heliga ande som Jesus har gett oss, som hjälper oss. Som hjälper oss att lägga våra bekymmer så att inte de blir ogräs och får växa. Vi kan lägga våra bekymmer på honom. Lägg era bekymmer på mig, säger han. Så att de inte kväver er. Att de inte tar bort den kraften och energin. Och han sa att jag har skickat hjälparen för att hjälpa er. Så han har gett oss den heliga ande. Han ger den heliga ande som jobbar bland de här åkrarna för att rensa ogräset. Så att det kan faktiskt bli skörd. Och sen så har vi till sist den goda jorden. Nej, okej. Okay. Ja, den goda jorden, det är ju då rik av mull, näringsrik och full av liv. Och det är det Jesus jobbar för. Han jobbar för oss, i oss som är här. Men han jobbar också att vill att de människorna som vi möter får bli det. Det är det hans stora mål. Och hans är att det blir fler som kan igen bli skördemän. För det är ju frukten är. Vad är skörden? Att det blir 60, 30, 100 fall. Det är ju inte att någon tar skörden och stoppar det i sin silo och behåller det där. Skörden ska ju vara det att det ska bli skörd så man kan ta de fröna och så ut igen. Och berätta för andra om Guds rike. Så det blir mer skörd och mer skörd. Och så det är egentligen den liknelsen är. Och nu är jag nästan färdig här. Jag vill avsluta med en bibelvers och en citat från Moody. Citatet har ni här. Men jag läser först från Galaterbrevet 6, 7 och 9. Bedra er inte er själva, står det. Gud lurar man inte. Det människan så ska han också skörda. Den som så i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som så i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna. Och jag vill betona, låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Och sen citatet av Moody här. Det är ju då på engelska. Men frågan är, varför, eller han ställer frågan då retorisk. Varför är det så många kristna som är så kalla? Kallt in, och då säger han, för att många tar emot hela tiden men aldrig ger vidare. Och jag tror det var den bland annat den bibelversen som jag kände mycket starkt till mig. För när man jobbar i Afrika kan man, vi har träffat många människor som har jobbat länge och de blir ofta jättefrustrerade. För man lär ut, man försöker, man gör och ingenting händer. Tvärtom, man kollar på helhetsbilden av landet och man bara känner det går åt fel håll. Så många människor sätter sin tid, sin energi, sin kraft i någonting och ingenting händer. Och då blev den här bibelversen så viktigt för mig. Tröttna inte. Sluta inte. Tröttna inte på att göra gott. Sluta inte. Och den citaten också från Moody. Vi har fått så mycket. Och vi ska inte komma till den punkt att vi ska sluta. Det kan liknas med, vad ska man inte göra när man går ut i kylan när det är kallt och minusgrader och man har gått vilse? Det som man inte ska göra är att man ska lägga sig ner och stänga ögonen, eller hur? För det leder till ett säkert död. Och jag tror att i ett klimat som vi har idag, en klimat det är så hård och kallt, är det så lätt ibland att säga, det gör ändå ingen skillnad, det gör ingen nytta. Jag ger upp. Jag gör inget. Och sen gör man inget. Och sen, som Moody sa, så blir vi kallt. Och jag tror, det var någonting som jag vill berätta vidare för också. Sluta inte så ut. Även om klimatet är kallt, sluta inte göra gott. För då kan det inte bli någon skörd. Om vi slutar, om kyrkan slutar att berätta för andra människor, vem ska berätta då? Okej, då står Bibeln, stenarna kommer berätta. Men vi, alltså, det är ingen annan, det är vi. Och då kan jag bara avsluta. Och det gäller inte bara, det gäller i Malawi för mig. Det gäller för er här i Hässleholm, i Thüringen, i Skåne, i Europa. Där vi är, Gud har satt oss. Sluta inte göra gott. Sluta inte så. Och har du blivit 10 gånger lurad? Ja, då har du 480 gånger kvar. För det är det Jesus lär oss. Förlåt 7 gånger 70 gånger till samma person. Och så att det finns ingen anledning för att säga, ja, nu räcker det. Jag gör inte gott längre. Jag ska inte längre hjälpa de personerna eller den personen. Och jag ska inte fortsätta göra det här. Slut inte göra gott. För du vet inte när marken som du jobbar på, som Gud har skickat dig att så ut. Du vet inte när marken är redo att ge skörd. Det är omöjligt för dig att veta, för Jesus jobbar. Jobbar i den personens hjärta. Låt oss be. Jesus, tack att du jobbar. Tack att det finns ingen mark, ingen jord som är hopplös för dig, Jesus. Det är du som skickar vattnet som kan mjukna upp ett hårt jord, Jesus. Du som beskär oss och beskär andra så att de blir mogna för att kunna ta emot ordet, Jesus, och ge skörd, Jesus. Tack för att du jobbar hela tiden och hjälpt oss, Jesus. Jag vill be att du hjälper oss att inte lägga oss ner och somna och inte sluta att göra gott, Jesus. Utan hjälp oss att fortsätta göra gott, att fortsätta göra oss så ut i de människorna som du skickar i våra vägar, Jesus. Du skickar hela tiden människor i våra vägar, Jesus, genom jobbet, genom grannar, genom föreningar. Det du har satt oss, Jesus, det är alltid nya människor som du skickar oss i vägen. Jag vill verkligen be att du hjälper oss att fortsätta så. Även om vi blir sårat, även om vi blir frustrerade, även om vi blir svikna. Att vi inte ger upp, Jesus. Utan får säga på nytt, nej, jag ska inte lägga mig. Jag är inte redo att dö än. Utan jag vill leva och jag vill så och fortsätta så att det kan bli skörd. I din namn ber Jesus. Amen. Då kanske ni står redo. Ja. Då tar vi en paus. Jag har en kvar. Men ska vi då... Är det bara, fortsätter vi? Okej. Okay. Sorry. Ingen fara. Den powerpointen slutar inte. Nej, den slutar. Men vi ska ta en annan powerpoint nu. Och nu faktiskt får jag be de av min familj som vågar komma fram. Nej, här var det inte speciellt. Juhu, halleluja. Jag vill fram. Okej. Okay. Ska jag köra då? Vill du äntligen komma fram? Vågar du? Okej. Vi tänkte prata lite om Malawi. En reaktion jag många gånger får, eller vi får, om vi säger Malawi, då är det människor bara, var finns det? Malawi är ju ingen känd land så direkt. Den ligger här i södra delen av Afrika och gränsar till Mozambik, Zambia och Tanzania. Den där gröna pluppen där. Den har nästan 21 miljoner invånare. huvudstaden är Lilongwe. Det är kanske intressant för många frågor. Det finns tre stora städer egentligen. Språket är engelska och Chichewa som är huvudspråk, de två. Har en av den tredje största sjö i Afrika. Så man har egentligen mycket vatten, bara att man har det på fel ställe. Och mycket berg. Landet har jättemånga berg. Högsta berget är 3000 meter. Vi själv bor på 1000 meter över havet i Blantyre. Och har kollat på ett berg som har 1500 meter, va? Något sånt. Så vi har jättemånga fina berg runt omkring oss. Som alla som älskar vandra i berget. Perfekt ställe att vara. Vi har nationalparker. Och i dem finns det över 200 olika däggdjursarter. Det är också en av de nyaste Big Five. Så alla som vill se de här fina afrikanska Big Five-djuren kan man göra i Malawi. Men det är också en av de fattigaste länderna. Nu får vi se om det fungerar. Precis den här länken. Om det fungerar vet jag inte. Nej, inte filmen. Så nästan. Nej, nu är vi för långt bak fram. Det var en fin bild. I alla fall var en länk som jag ville visa. Malawi är enligt de senaste siffrorna har över 70% av befolkningen är under fattigdomsgränsen. Och gör kvala in då enligt World Bank till fjärde fattigaste land i världen. I Afrika är Somalia och Malawi på samma nivå när det är fattigdom. Skillnaden är att Somalia har inbördeskrig, det har vi inte i Malawi. Malawi lider mycket av naturkatastrofer och annat strukturella problem. Men så det är en av de fattigaste länder i världen, kan man säga. Så vad har vi gjort där? Nu kan vi ta en gång till tillbaka. Ja, ni kommer filma efter, men låt mig snabbt bara. Så jag har varit vi har varit där de sista tre åren nu, eller 2,5 år. Blir det 2,5? 3? 2, ja. Jag är inte så med siffror. Men det har vi fått vara med i ett projekt, skolprojekt. Och de ger mat till sina elever. Och de har åkermark som de inte lyckades odla på. De hade människor som var tränat, utbildat. Men på något sätt fick de inte igång sin produktion. Så det jag tillsammans, det var ju mest jag. För Magdalena var hemma och gjorde hemundervisning med barnen. Och projektet var också en timme från Blantyre, så det var en bit att köra. Så jobbade vi med där att träna människor, utbilda människor i cultivation agriculture, som heter på engelska, organisk odling. Hur man kan förbättra jord, hur man kan använda techodling och så vidare. Och bygga upp infrastruktur, allt eftersom vi såg nya problem. Så vi installerade ett växthus till, satt staket runt landbruket så att inte getarna skulle äta upp det som vi har sått, för de tyckte våra fina gröna grönsaker var så goda när allt annat var torrt och brunt. Så vi var tvungna att skydda det. Vi installerade droppbevattning för att det inte gick så bra med bevattning annars. Så där har jag en liten film, en 2-minutersfilm som vi kan bara kolla. Den visar en utveckling från när vi kom tills vi lämnade där precis. Och musiken är tillverkad av eleverna på skolan, så den är också ett must. Sazi on the board. Så såg det ut i början när vi byggde ut.
Like some anana, so me say in your seat anana. This makes me never afraid at all, cause you never want to see me fall. Girl, never let you go, let me cut story short. Never afraid at all, cause I never want to see you fall.
Det är sen i maj till vår rätt och tunt och svag egentligen.
Let me cut story short. Vi går saka en enda enchila, enchila, enchila. Gå till satta i den enchila.
Så till slut så odlade vi rödbeto, lök. Bönor. Sicily.
How bad I see you smiling. Milano sola mica sin aptari. Quatala ni cupesa misi let me find it. You when I got it.
Maiset om dovo mica störe om fina.
Baga usa denge la gazina. Degunye bagimo sina munye cosina. Aba nini gila wasa ganjila wate giva.
Vi ser blomkål, nej inte blomkål, kål. Och sen hade vi lärt dem också biodling. Och om ni ser nu det uppe, den övre delen, det är vem som jobbade mest med. Så ni ser nu är det fint grönt och växer så, som det ska. Ja, det var det vi jobbade med. Och sen har vi lite bilder på familjen. Ja, det är... Det är ju en äventyr för hela familjen att åka till Afrika. Vill du säga det någonting?
Ja, organisationen har ju en retreat som vi får åka på vartannat år för att vila upp lite grann och ladda om. Och sist då så fick vi följa med till Kenya. Får vi göra sådana här spännande saker som att gå på sjöstjärnes safari som vi har gjort där. Jättehäftig upplevelse. Ja, de är ju hemundervisade de här barnen. Men det är väl inte alltid vi körde liksom skolan i poolen. Men det är många som frågar om just det. Och vi har ett jättefint material. Det är amerikanskt eftersom man inte får hemundervisa i den åldern i Sverige. Och det inte finns material helt enkelt. Ett material som jag kan känna att det är många som vinner på. Det är utvecklat av missionärer som själva var ute och ville skapa material som var av hög kvalitet. Just för att barnen inte skulle gå miste om bra skolgång. Extra bonus på det är ju att en del av vinsten går till mission. Så det är dubbelvinst. Barnen får en bra utbildning och det bidrar också till mission på sitt sätt. Det har varit så pass att de äldsta barnen nu som när de kommer upp till högstadiet byter till en brittisk distansskola har de faktiskt fått hoppa över en klass. Så det är faktiskt väldigt god nivå på den undervisningen de har. Även fast de har mamma som lärare. Verkar det funka? Här har de jobbat med ett NO-projekt om fåglar och fågelbon. Så de har fått bygga fågelbon. De ska klara att hålla en liten glaskula så att det inte trillar igenom. De har fått prova olika tekniker. Vi har ju vävarfåglar i vår trädgård bland annat som väver bona. Och det är jättehäftigt att kunna se. Så det är lite av skolan. Ja, vi har ju hundarna. Det är ju så att där vi bor så är vi ganska så isolerade. Vi kan inte riktigt gå ut. Vi har inga barnfamiljer runt omkring som man gör här i Sverige. Man kanske leker med grannarna och springer ut och det kan inte vi göra. Så vi sa redan från början att vi behöver djur för barnen. Så det här är deras trogna följeslagare. Vi har bruna rex där och sen har vi den här vargliknande grejen som heter Michiro efter berget. Ett av de bergen som vi ser från vårt hem. Ja, cyklonen.
Cyklonen då. Nu får du flytta.
Ja, precis. Precis där. Vi hade ju cyklonen Freddy som kom på besök här i mars var det. Och det var inte jättekul. Den har ju slagit ganska många rekord på olika sätt i hur lång den var, hur intensiv den var och så vidare. Den började faktiskt i februari och gick in över Madagaskar och Mozambik. Sen kom den in över land och sen gick den ut igen. Istället för att avta som den vanligtvis gör så gick den ut igen till Mozambikkanalen, hämtade ny energi och kom in en andra runda. Och Mozambik, eller Malawi blev ju drabbat på ett helt annat sätt än den cyklonen som vi hade förra året. Då hade vi cyklon Anna. Och Blant har ju känt av det mycket, mycket mer också. Så här ser det ut i ett av distrikten där vi har en bekant som jobbar ute i Palombe. Det är alltså enorma vattenmängder. Uppskattningsvis så tror man på upp till 1200 millimeter på 3 dygn. Det är alltså ett helt års regn på 3 dygn. Det var enorma mängder vatten. Så det var ju översvämningar i de här då låglänta områdena. Upp ibland blir det inte så mycket översvämning på det viset, eftersom vi bor uppe i bergen, så allt vatten rinner ju ner, och det är det, de här områdena som får ta det. Det som vi hade bekymmer med uppe i bergen var då istället sådana här landslides. Vi hade ett av bergen där, Mount Sochi, som man beskriver hur det fullkomligt exploderade. Och det som hände var då att det fanns en ihålighet i berget. Det är någon som har sagt att det var varit en gruva eller stenbrott och så vidare uppe i berget. Och när det här regnet kom så fyllde det den här håligheten tills trycket blev för stort och bergsväggen gick sönder. Och nedanför det här berget så fanns det ju människor som bodde. Och lera, vatten spolade bort allting som fanns nedanför. Så det finns ju människor som berättat hur de gick till marknaden och kom tillbaka och deras hem var borta, deras familj var borta. Det finns ju på vissa platser byar som är helt utplånade. Det finns ingenting kvar. Och man har beräknat att ungefär 500 000 människor påverkade här som inte har någonstans att bo. Om vi går vidare till nästa bild. Hus har raserats. Men när det kommer alltså störtfloder, det finns floder där det inte ska finnas en flod. Det bara väller fram från bergen, de här mängderna, och tar med sig allting i vägen. Så husen raseras och allt som finns i husen. Tänker man på vad det betyder för familjerna, så betyder det ju att, om du tänker barn, inte bara att allt de äger är borta. Tänker du barnen som ska gå till skolan, de har ingen skoluniform längre. De har ingen material till sin skola längre och de har inte råd att köpa nytt. Tänker man vidare vad det kommer att betyda för dem framöver, så innebär det antagligen mycket skolavhopp och avbrutna skolgångar för de här barnen. Åkrarna försörjde, det här är också ute i Palombe. Där på grund av det hårda regnet så är då majsen knäckt, och det här var precis innan skördetid. Vilket gör att majsen var inte mogen och den knäcktes på det här viset. Och då var de ändå väldigt hungriga och hade väntat, eftersom vi hade en cyklon förra året. Där också majsen blev förstörd. Så man gick verkligen och längtade och väntade på den här majsen. Och så hände det här igen. Det har också varit majsen varit översvämmade, men på olika sätt så har majsen förstörts. Och FN beräknar på upp till 75 000 hektar odlingsmark har förstörts. Och det är ju inte bara då att majsen har knäckts, utan det handlar ju också om att de här vattenmassorna har fört med sig sand och lera och bråte och förstör deras åkerplättar, så att det blir svårt att odla framöver. Så de har förlorat, som David sa, då, inte bara maten som de ska ha för sin familj tills nästa års skörd, utan det handlar också om en inkomst där de säljer sitt överskott och kan betala barnens skolavgifter, och de kan köpa mat och kläder. Så det är enorma förluster vi pratar om. Och det tog ett tag innan de här stora organisationerna började komma igång. Det är ganska tungrot och få igång det här, men kyrkan som vi är med i idag kom igång redan på måndagen. Det här hände på söndagen och började med en gång samla in pengar och skicka ut, åka runt och hjälpa till. Först i första hand i Blantyre, där det var liksom, man såg med en gång det var akut och där de här människorna hade drabbats. Och då var det ju matpaket med det de behövde. Det var kallt på grund av regnet och fuktigt, så det var mycket filtar, det var myggnät för att skydda sig från malaria, vatten för att slippa koleran, smutsigt vatten, för vi hade koleraepidemi samtidigt som hade börjat innan jul, lite sojabitar, majsmjöl, ris, det allra viktigaste för att de människorna skulle kunna överleva. Och det var ju på en del områden där det inte gick att komma fram med de bängnade vatten som fanns. Det dröjde många, många dagar innan man kom fram på vissa ställen. Och det man gjorde då var att man samlade dem i församlingen och också från andra kyrkor som hade fyrhjulsdrivna och bilar som kunde komma fram där det inte fanns vägar längre. Så delvis åkte man ju då på det som hade varit vägar, men nu som var mindre floder. Och det fanns inget annat sätt att komma fram. Och då åkte man från kyrkan till många platser där staten och de här stora organisationerna faktiskt inte hade åkt. Så man var först på plats på många ställen. Och när de sen kom, ibland Blantyre började komma i efterhand, så utökade man området. Då åkte man längre och längre ut från Blantyre för att kunna hjälpa till där det var som störst behov. Så det är konvojen. David var med där och körde en hel del. Var borta hela dagarna. De körde ut till center. Och ibland fanns det platser där de inte kunde komma fram. Och den här bilden är då med cyklarna, hur man transporterar vidare maten. och förnödenheterna går på cykel. Eller så får man bära. Och det här är då vid ett sånt center där man håller på och lastar av. Där är det då folk som bor i skolor bland annat, kyrkor. Och dels så delar man ut mat till människorna, men man lagar också mat där så att de kan komma dit och äta. Det är inte alla som vågar komma dit, även fast det finns tak över huvudet, för det kan vara de är rädda för att det lilla de har kvar, om det ligger ägodelar gömda i rörsmassorna, så vill de inte lämna det lilla som finns kvar, för de är rädda att någon ska ta det. Så det är inte hela familjen som går dit. Men då kan de komma dit och äta eller hämta lite grann.
Så det var cyklon Freddy. Det är uppbyggnadsarbete fortsätter. Men nu är akuta situationen är över, men nu är det ju uppbyggnad som är mycket. Och lite om vad vi kommer att göra nu. Vi åker ut igen den 9 augusti. Och då kommer vi jobba med en ny projektpartner på plats, Crown Ministry. De har de över 13-14 år eller sånt som håller de på med redan med utbildning av småbönder i organisk odling. Och där ska vi vara med och hjälpa dem att bygga upp några... hur kan man säga? I Malawi är en av de största problemen är att det finns inga jobb. Man försöker, och fler organisationer upptäcker att det är bra att vi lär människor, men vi måste ge människor också ett arbetstillfälle. Så Crown Ministry, de har flera småföretag som de har redan startat för att både en inkomst för att bli självförsörjande som inte behöver gåvor utifrån, men också för att ge unga malawier ett hopp. Och där ska jag hjälpa dem inom lantbruk bygga upp en champignonproduktion. För idag kommer all champignon i Malawi från Sydafrika. Så där ser de ett möjlighet. De vill förbättra sin grönsaksodling, för de har redan grönsaksodling. Men den är inte så produktiv, så det vill de gärna förbättra. Och sen var det också jag ska inte gå in i det. Det är en larv som heter Black Soldier Fly larv, eller svarta soldatflygarlarven. Som de har redan ett litet testanläggning. Så de vill gärna utveckla vidare till ett djurfoderproduktion i småskaligt. Så det är de sakerna som de vill att jag ska hjälpa dem. Och vi ska hjälpa dem faktiskt flera gånger. Vill att vi på något sätt blir involverade. Ah, det kommer den bilden. Titta, det kom senare. Ja, det är ju den annan äventyr som barnen är med. De får äta lite spännande saker som ni kanske inte... Det här är flygande termiter som kommer. Man säger, men det är faktiskt inte så konstigt i smaken. Men... de kommer precis när det är proteinbrist eller det inte mycket finns, så har Gud gjort så fantastiskt att när första regnet kommer, då kommer de att fylla hela himlen. Alltså det ser ut som det snöar, bara det är fullt med de här termiterna. Och de kan man bara plocka in, och det är en delikatess för många. Våra väktare, de samlar in det i stora plastpåsar på natten och säljer den sen på morgonen på marknaden. Så vi var lite sugna att testa, och Joel var jätteduktig på att fånga in de här. Och sen testade vi och ja, det gick att äta. Så det är lite äventyr barn får vara med förutom det också. Så ja, det kommer vi jobba nu de nästa 3 åren med den organisationen. Så det är det vi gör. Någon glömt?